Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Ja, men varmt välkommen till ett helt nytt avsnitt av podcasten Ridklubben. Hallå Rebecka.
Hej Gry.
I dagens avsnitt så ska du som lyssnar få höra hur det lät när vi under Göteborg Horse Show förra våren då, innan corona slog till på allvar, vi träffade dressyrryttaren Paulinda Friberg.
Ja.
Som där och då, hon pensionerade ju sin fantastiska dressyrhäst Laponia.
Ja, så den är så fin.
Stående ovationer inne i Skandinavium, gåshud på hela kroppen när hon bjöd på sin fantastiska passage för sista gången. Vi pratar om passagen, vi pratar om den här hästen Laponia ganska mycket.
Ja, men precis.
Otroligt fin.
Jättehärlig.
Och så kommer vi prata lite grann om utbrända hästar. Också det här som vi har pratat om med andra ryttare, om att nu, de är så toppavlade hästarna, så att de är så nippre så de går nästan inte att handskas med, för att det är så mycket blod i dem och så mycket liksom kraft i dem.
Ja.
Men att vi pratar om att Laponia verkar vara i raka motsatsen. I alla fall om det är hon som handskas med den.
Precis, och utanför banan verkar den ju vara hur soft som helst. Ja. Sen att den har det extra och vaknar till när det är tävlingsmoment.
Och Paulinda känns som en sån här jag kan själv människa.
Verkligen. Hon jobbar ju också fortfarande då som frisör 3 dagar i veckan och har ju försökt att rida in lite hästar här. Men jag vet att hon kanske slutar med det nu efter sina... Hon berättar lite om sina skador som hon har råkat ut för.
Hon har haft lite dramatik. Vi pratar också om utbrända hästar med henne. Mycket intressant prat med Paulinda Friberg om en liten stund.
Verkligen.
Ja, hur går det för dig då? Hur lever stalllivet med dig?
Jag ska avslöja en sak här.
Vadå? Är du gravid igen?
Nej. Jag är så klar med det. Men min häst är fortfarande gravid.
Ja, det pratar vi. Det är roligt här nu. Det blir en liten time warp. Ja. För att när vi pratar med Paulinda, nu stör din telefon.
Ja, då tar vi bort den där.
Din mobil. Ja. När vi pratar med Paulinda i det vi ska få höra här alldeles strax, så frågar du henne om hur du ska välja hingst till ditt sto.
Precis.
Men det här är ju ett halvår sedan som vi träffade henne.
Så nu är det den att välja.
Sen dess har du faktiskt valt hingst och du har betäckt och din häst är fortfarande dräktig.
Precis, man kollar ju nu efter 90 dygn och då är hon då fortfarande dräktig.
Åh vad roligt!
Så nu är det en ännu större chans att vi har en hästbebis nästa år.
Men diskussionen, samtalet vi har hur man ska välja hingst är fortfarande intressant tycker jag.
Absolut.
Även om det just i ditt fall redan är bestämt.
Exakt, men det kanske kommer nytt fall nästa år. Mm. Eller, ja, så.
Vad blev det för hingst?
Det har varit Dior och Lux, än den här svarta tjusiga hingsten som Stefan är rinner. Ja, den är väldigt fin.
Jag hoppas att jag håller tummen att allting går bra där.
Ja, men det gör jag också.
Vad var
men
det du hade
det jag ska avslöja? Ja. Det är nämligen så att jag har anmält mig till typ mitt livs första dressyrtävling.
Va?
Ja! Alltså Jenny tjej, kompis i stallet. Hennes häst är halt, hon tävlade dressyr. Hon köpte min förra häst Claudio som hon tävlade dressyr på.
Men som
han
nu är halt.
Är nu skadad.
Bra köp.
Ja, jättebra. Bra sålt, Beckis. Men, och då, och hon brukar hjälpa dig och mig ibland med våra hästar och rida dem lite. Och då frågar hon, ska du inte prova att starta Neo på en tävling? Våran svarta häst, den stora gamla, som aldrig typ har tävlingsyr och är rädd för musik. Så det kändes som ett bra val att jag bad henne börja. Och så satt jag tänkte lite så här, vår nya häst Salsa. Jag bara, kanske ska anmäla mig. Hur svårt är det här, det B1-programmet? Sagt och gjort, nu har jag tryckt på knappen. Jag har anmält oss. Men vi som första reserv, så det är inte säkert att vi kommer med. Men kommer jag med, då ska jag starta.
Men det kommer ju klubbmästerskap också snart hemma.
Jo, jag vet.
Kan du inte vara med på dem då?
Jo, det kan jag absolut
alltså
vara
som
också.
Som kul.
Jo, verkligen. Men stor grej för mig att jag har använt mig till en dressyrtävling. Och då, jag kom på att tänka på det då, att jag brukar ju säga så här, är man inte så bra så måste man i alla fall se bra ut.
Ja, det där är något som min dotter nu citerar ganska ofta. När hon tar något snyggt och bra, kom bara, om man inte är bra så måste man se bra ut.
Om jag har liksom en svart dressyrsadel och ett brunt dressyrtrans, det går inte. Så att jag måste åka raka vägen till Högs nu och köpa ett svart dressyrtrans så att jag i alla fall matchar när jag halvrisigt glider in där på dressyrbanan. På Bredställ kommer jag komma in.
Om när du, vi vill tacka Höx som är med och sponsrar den här podden. Vi är jätteglada över att ni hjälper oss att vi får göra podden och får fortsätta fördjupa oss i detta fascinerande, den här fascinerande hobby som vi har.
Ja.
När du nu ska gå dit och titta på trends,
ja.
Hur, vad tittar du på och vad går du på?
Oj, det är så himla olika. Först, jag kör nog lite på ögat. Jag kan ju inte så mycket om dressyr. Men det brukar vara lite bred och glansig nosgrimma och så något tjusigt, lite stenigt pannband, tänker jag.
Det är det som är så bra också just med Höx. Att det är så otroligt duktig och hjälpsam personal som jobbar alltid. Oavsett om det handlar om att man vill köpa hovolja eller saltstenar. Det finns ju så många att välja på alltid. Ja. Så är de så himla duktiga och hjälpsamma. Och jag har hållit på med... Det är tjejer som jobbar på Högst där jag brukar handla med täckarna hit och dit. Alltså täckesdjungeln, jag håller på att bli tokig.
Men varje gång vi säljer det kan man tillsammans. Rebecka, nästa gång då ska du förklara för mig, varför har jag den här linen?
Ja, vad har man liner till? När jag hade häst, då gick de ut om det inte var för kallt och så tog man in dem efter en stund. Jag hade inte täcke på det här sättet, i alla fall. Nej, men de är så hjälpsamma. De hjälper gärna till och med var den är och duktiga och kunniga tycker jag.
Verkligen.
Så att du får fråga dig fram där inne på Högs.
Det ska jag göra.
Dressyrtrans alltså.
Precis. Ett svart dressyrtrans vill jag ha. Vad ska jag ha?
Perfekt. Alltså tusen tack Högs för att ni är med. Det är vi super, super glada för. Gå gärna in och kolla på deras hemsida högs.se och bli medlemmar förresten.
Ja, man får bra erbjudanden ofta.
Ja, för när man blir medlem i Högs och Högs and Friends då får man ju mejl från dem med erbjudanden. Jag brukar inte riktigt gilla sådana ofta, men jag får så bra erbjudanden här. Så
blir
så, häromdagen, för ett tag sedan, då var det köp 3 par ridhandskar, betala för 2.
Typiskt bra.
Och nu så att det var massa reflexer också, nu när höstmörket kryper på. Nu finns det massa bra reflexprodukter som man kan köpa.
Ja.
Och det behöver man ju verkligen.
Det är viktigt att synas.
Mycket viktigt att synas i mörkret. Så rider du ut efter skymningen.
Ja, och även ni som har hästar ute i hagen när det börjar bli mörkt. Så ha reflex på täcke eller grimma eller något sånt. Så att de syns om de råkar rymma.
Verkligen. I övrigt så vi har varit på tävling. Jag har ju då Nicky som, ja, du vet nu, som är 11 som tävlar på sin pony. Hon har varit på sin andra tävling nu i helgen.
Det gick ju så bra.
En lätt D och en lätt C.
Ja.
Och då var det var 2 faser. Det var en bedömning som jag inte visste fanns. Att det var som en clear round fast 2-fasig. Mm. Alltså om man går felfri grundomgången och felfri omhoppningen så kommer alla etta.
Ja.
Så fick en blågul rosett och en plakett och var så himla glad.
Det förstår jag.
Och sen så andra klassen var vanlig med vanlig omhoppning. Och då kom hon precis, hon kom, ja. Hon gick fel för hon var skitnöjd och det gick så himla bra. Det var jätteroligt.
Så himla roligt. Så kul att de verkligen har hittat varandra, ponny och ryttare.
Ja.
Det ser så enkelt ut när de är och tävlar. Det är liksom, och så är de klara.
Hur går det för dig då? Du tävlade med Salsa också, hoppning.
Ja, precis. Vi har gjort ett tävlingsdebut, jag och vår nya Salsa. Och det var första gången jag åkte iväg med henne själv. Sist hade jag med mig Neo som vi pratade om och han gick och skrek och betedde sig som en hingst. Men hon betedde sig jättebra nu också när hon var själv och inte alls spänd och nervös. Så det gick jättebra. Vi var felfria i första och sen i andra så petade vett. Hon tittade lite ur ett hörn liksom. Så kom vi lite nära, men det var inga konstigheter. Liksom. Så det är bara att träna vidare och jag behöver stärka henne. Hon är lite vek. Liksom. Så det har gått bra. Så Neo har jag varit och tävlat med på Sundbyholm. Det gick så dåligt första dagen. Det var jag... Nej, men mamma brukar vara där och jobba som barnchef. Så därför känner jag många som jobbar där. Och då brukar jag också försöka åka dit och jobba. För man lär sig så otroligt mycket. Och det vill jag också uppmana er som lyssnar. Vill ni lära er att bli bättre så fråga om ni kan vara funktionärer. För att det är så mycket kunskap som man får ta del av där. Det är så synd att det inte är fler som får ta del av det, tycker jag. Mm. Så jätteroligt, men det var lite stressigt för väldigt få. Och då var det så här stressigt också med hästen. Och så kändes han inte alls framme. Och så jag provat ett nytt bett som jag egentligen ville byta. Men det hann jag inte. Så då, han kändes liksom lite seg. Typ. Han brukar ju tända till på tävling. Så jag brukar inte våga veva upp han. För att då är han helt galen. Men nu liksom, nej, kändes det inte alls så här.
Det är höstblues.
Men kanske. Mm. Så jag tänker, jag gör inte så mycket en grej av det här. Jag ska tävla en gång till innan jag säger, okej, är det någonting? Vi behöver höja hans foder kanske, för att han äter också mer nu än vad han någonsin har ätit. Och han blir också ganska påverkad av vädret. Det var ju lite varmare nu några dagar. Då kan han också bli lite tröttare. För sen när det slår om och blir kallt, då blir han jättepigg. Mm. Så att man vill inte fodra upp honom nu och sen blir han en vilde. Liksom.
Ketchup-effekten i november.
Exakt. Nej, tack. Men sen dagen efter så fick jag hjälp av Anneli som också jobbade där och står i vårt stall och hjälpte mig framhoppningen. Så då gick det bättre. Men han kändes fortfarande inte så där riktigt taggad som han har varit. Men så nu softar vi lite, så ska han få åka på dressyr istället och lyssna på musik. Då kanske han vaknar till liv.
Men du, om det ska tävlas dressyr, vi har också klubbmästerskap på ridskolan där vi har hästarna. Ska man ordna en liten träning med staket och musik då kanske? För det där är en sån grej som jag tänker att man är ganska duktig på att slarva med.
Faktiskt.
Man tränar kanske på själva ridvägarna eller på programmet och sådär. Men man är duktig också på att ha tävlingshinder och titthinder när man tränar hoppning inför tävling. Men att ställa fram staket och ett bord med vita A4-papper på. Jag vet inte hur det brukar se ut riktigt.
Nej, och typiskt bra hemma. Ja. Alltså, det ser ut, ridhuset ser ut på ett sätt. Och sen är plötsligt kommer upp ett staket och en människa och ett bord som står där längst ner i det lilla läskiga hörnet. Så det ska vi absolut göra.
Det här måste hända.
Det här måste hända. Om jag ska delta. För annars är det lättare att åka väg och tävla dressyr, tror jag. För det är en helt ny plats. Det förväntas ju inte hästarna.
Men så måste det vara med hoppning också. Va? Kommer man bort till en annan plats, då börjar man om på noll och då ser det ut som det gör. Men om det är en tävling hemma vid, helt plötsligt så är det titthinder eller folk på läktarna på ett sätt som det inte brukar vara. Inte så mycket nu då kanske, men att det blir svårare nästan hemma.
Gud ja, då hästarna reagerar ju på ett helt annat sätt. Hästarna kan ju fortfarande reagera borta och bli spända och nervösa. Men hemma så reagerar de ju oftast olika. Eftersom att där är det ju alltid på ett visst sätt. Och så kanske man har tävlingshinder som man aldrig annars har tränat på. Så ser liksom allt helt nytt ut för dem. Fast det är på hemmaplan. Mm. Då blir de ju lite så här fundersamma. Att så här, okej, vad är det här? Vad ska vi göra nu? Ska jag verkligen hoppa i där?
Varför kan man inte prata med dem?
Ja, jag vet
det har varit så enkelt att man kan prata med dem.
Jag ska hoppa det här nu, det kommer gå bra.
Det är inte farligt.
Nej.
Nu ska ni få hänga med till Skandinavium när vi träffade Paulinda Friberg och pratade dressyr och om drömhästen Laponia, bland annat. Nu tänker ridklubben prata lite dressyr faktiskt och prata om en riktig, riktig drömhäst. För nu har vi fått möjlighet att få sätta oss ner med Paulinda Friberg. Hur är läget?
Men det är fint.
Bra, i full fart, hektiska dagar.
Ja, vi är taggade.
Ja. Alltså, vad ska vi börja med att prata om den otroliga hästen Laponia?
Jag tror faktiskt det.
Ja.
Den är helt fantastisk.
Vad är det du tycker bäst om med din häst?
Ja, det finns så mycket. Jag skulle kunna prata om henne i timmar. Det är hennes personlighet. Hon är världens snällaste häst. Och hon är nästan som människa. Hon vet allt, hon kan allt. Och jag pratar med henne som jag pratar med er. Hon kan gå lös, man behöver inte ha grimma och grimskaft. Hon följer det vart den går. Jag kan säga att hon ska stanna, så stannar hon och blir där. Men det är mest mig hon lyder. För jag tror att hon älskar mig. Men sen har hon ju också lite talang för det här med dressyr, och det är klart. Det är ju bra.
Lite talang.
Lite talang.
Ja.
Har hon lite talang, då är jag totalt talanglös.
Ja. För det sjuka är ju, om det nu stämmer fortfarande, men som vi har läst, att du är den enda som har ridit på henne förutom en gång.
Ja, det stämmer faktiskt.
Hon är också 19 år.
Imorgon fyller hon 19 år. På dagen, och jag köpte henne när hon var 2,5. Och Kyra har provat henne, för jag har tränat för Kyra i många år, Kyra Kyrkelund, och hon har provat henne ungefär 10 minuter. Och då provar hon alla oss som är med i knytkalaset, alla våra hästar. Och då vill hon bara känna att hästarna var liksom jämna på båda tyglarna och raka och liksidiga. Så att det tog 10 minuter, och så sa hon, nej men det är ingenting att fixa till. Så jag var stolt som en tupp liksom, att jag har nog gjort ett bra jobb. Sen är det ingen som har ridit mer. Min systerdotter, som är, när hon var 6 år, 7 år, så fick hon skritta lite på henne i grimma då. Alltså i sadeln sådär, men jag kan inte säga att hon red precis.
Men var det efter Kyra red på henne som du sen inte kunde göra galoppombyten på 100 år?
Ah, du tänker just det, den gången har jag faktiskt glömt, förlåt.
Jag tänkte att det var Kyra som...
Nej.
Det hade varit kul.
Nej, men det här är något helt annat. Nej, alltså det har jag glömt, och jag ska inte säga att jag har förträngt det, men jag bara tänkte inte på det. Nej, men jag ljuger. Det är faktiskt 2 gånger. Kyra var en annan grej, och sen red jag, och sen var det faktiskt så att det var en tjej som skulle prova henne. Jag var i en situation där jag eventuellt var tvungen att sälja en häst, och hon var jätteduktig tjejen som provade, men det funkade inte. Hon kunde inte byta från vänster till höger på henne, och så sa jag, men det är, jag provar, och jag kunde inte heller. Jag provar så direkt efter hon hade ridit.
Och då hade du ändå gjort den innan typ?
Eller? Då hade vi ju ridit internationell Grand Prix och allt vad vi hade gjort. Och sen, ja, det blev ju ingenting såklart. Då måste en häst som kan byta galopp på. Och egentligen var jag glad för det, för jag ville inte sälja. Så dagen efter skulle jag liksom rida som vanligt, och det gick inte att byta galopp. Det gick inte. Så det jag fick göra, det var ut på, det var höst, så att de hade tagit andra skörden på gräset på vallen. Så jag var ut och galopperade och började som hoppryttarna, så där bytte varv och bytte lite galopp på stora fält. Och det var precis liksom att vi till sist fick till det efter några veckor, och då hade jag en final i dressage power. Då jag var tvungen att sätta det, och det gjorde jag. Jag missade ettorna på framridningen, men satte dem i programmet, vann hela grejen och 100 000 kronor. Men det funkade inte på framridningen, och klart stressad var jag ju lite. Jag behövde de där 100 000, om man säger så. Så vi tog hem hela kalaset.
Jag tror hon kände på sig, hon gjorde det med flit.
Ja, då höll hon.
Inte att sälja mig igen, för då.
Nej, det känns, men alltså, det när du säger det.
Värsta tiden i mitt liv liksom, men livet löser sig. Det går upp och ner, och jag hade möjligheten att behålla henne, och hon kommer aldrig att säljas. Jag lovar er, aldrig.
Men för det tänker du, apropå att du säger att livet går upp och ner, du har ju haft några olyckor. Både du har gjort illa handen, och du blir trampad på foten, och sen så ramlade du av när du red en ung häst.
Jag leker ju cowboy ibland.
För vad dressyrryttare så känns det som lite mycket action.
Sett för mycket John Wayne och sånt där. Tror att jag också kan. Nej, men alltså det där med hästar, det är ju rätt så farligt. Och då när jag åkte av, det var 2014, när jag var 4-åring. Den var ju hyfsat riden, men alltså det är ju ändå djur. Så jag skulle bara fatta galopp, och hon började bocka lite, och jag kom lite snett i sadeln, och hon blev rädd för att jag hamnade snett, och jag tänkte jag ska inte släppa tyglarna, ni vet hur man är, jag ska hålla kvar här.
Ja.
Så att jag hamnade rätt på sniskan, så medan hon sparkade och slog och hoppade, och så flög jag av, och då lyckades hon träffa mig rakt i magen, så det gick ju lite, levern sprack och lite andra inre blödningar, så det var lite dramatik, för jag låg på IVA där några dygn. Och, men jag lyckades förhandla med läkarna, så att jag fick rida Falsterbo Horse Show. Och sen kom jag även till VM det året och fick vara reserv på plats där. Men jag hade ju väldigt mycket blod i magen som man valde att inte suga ut, för att då blev det mer ett kirurgiskt ingrepp. Liksom. Så att det är bättre att kroppen själv tar hand om det. Så jag hade en stor, ja, ända faktiskt till september. Det var som ha en svamp under huden, alltså över hela magen. Det tog lång tid. Det var på gränsen hela tiden.
Det kan det
ha. Ja, och den svampen lyckas aldrig försvinna. Det ligger kvar än idag. Lite sent att skylla på det 5 år senare. Nej, men lite så där har det ju varit. Ja. Men det var väl det som var mest dramatiskt. Sen trampade på foten, jag var bad luck. Alltså. Man ska inte gå ut, man ska stålheta på fötterna.
Ja, det är ju som man lär sig om hästar.
Ja, och ändå så gör jag samma sak idag, springer kring med gympaskor.
Ja.
Men då tänker jag också just med att du har en häst som bara du rider på. Och det känns som att du gör allting själv. Det måste vara svårt. Vi brukar prata om det överhuvudtaget, att hästmänniskor är lite dåliga på att ta hjälp överlag. Men det känns som att du också är en sån här kan-själv-människa.
Jag mockar bäst själv, det blir snyggast i boxen, och jag borstar själv och putsar bäst själv. Förlåt Emma om du hör detta, men du är väldigt duktig. Nej, skämt åsido, jag har en tjej som heter Emma som hjälper mig ibland, men hon har ju familj och barn och annat jobb också, så det är ju inte på heltid. Och min pappa brukar vara stalldräng också, men han blev ju 70 nu, så att jag kan inte köra så hårt med honom längre. Men jag är kontrollfreak, och jag tror också att det är nyckeln till framgång, att du vill ha kontroll, för det är inte bara det vinnande konceptet, sätta foten i stigbyglen, rida 45 minuter och sen bara släppa hästen. Du måste liksom lära känna din häst. Det är liksom redskapet i din sport, och det är ett levande djur som har känslor och sådär, så att man måste bygga liksom, ja, vad ska jag säga, relationen.
Jag har några tips på hur man kan göra det från backen då, förutom ridningen, den är uppenbar, men
umgås tycker jag. Alltså, som nu fick en ny häst till jul, och jag sätter inte foten i stigbyggen på honom och rider det första, utan då tar jag honom på promenad så att han börjar lyssna på mina kommandon. När jag stannar ska han stanna, när jag backar ska han backa, och liksom gå fram och alltså smackar och på och allt det där, longerar mycket i början, och sen vill jag liksom att han ska vara med mig. Han var väldigt så i ridhuset i början, att han är ju ung och oerfaren, liksom ofokuserad, lyssna på annat, vad som lät utanför. Och då vill jag liksom, jag är där och knacka honom lite på bogen med pekfing, så hallå, var med mig. Så att de blir trygga med ryttan. Sen kan du börja rida, när du, speciellt nu pratar jag ung häst. Ja. Jag har aldrig haft möjlighet att köpa en färdig häst. Jag vet inte hur det är om man köper en halvfärdig Grand Prix häst. Då kanske man bara kan sätta foten i. Men det är inga maskiner. Det är ju faktiskt ett djur.
Ja. Mm. Nej, men det går inte. Mm. När vi köpte Neo, han skenade ut i hagen och var ju helt vild.
Ja.
Och vad var han då? 8-9 när vi köpte honom?
Ja, något sånt. Mm.
Och så kom jag ihåg, Gry kom ut i stallet och tittade på den stora svarta bjässehästen som skenar hagen och såg helt livrädd ut. Är det där min häst?
Ja, jag tänker inte ta in honom från hagen. Nej, det är 1,75 eller vad det är. Tokig, jag var aldrig i livet. Det får någon annan göra.
Så jag tror att det spelar. Och han har ju tävlat den högre och liksom.
Nu är snäll, men
det, gud, ja. Men det är för, ju också umgås ja. Med honom så att han hittade trygghet i oss människor som var på det nya stället.
Och också era liksom rutiner av, alltså nu stannar du här, du får inte springa ifrån mig. De vill ha en del flockdjur. Det är det som är tur för oss. Även om Laponia väger 10 gånger min vikt, så jag kan ju aldrig fysiskt hålla kvar henne. Men de respekterar ju en shetlandsponny som ledare i hagen. Exakt. Så just när man leder, man ser dem bara, man hänger som åker vattenskidor efter i grimskaftet. Och när man lär dem liksom lyssna, så blir det ju vad grimskaftets vikt i handen.
Kan du beskriva känslan av en perfekt passage på Laponia?
Alltså det är så naturligt för henne. Det bara finns där.
Det ser ut som vatten.
Ja, men alltså hon
passar. Alltså, om du förstår vad jag menar.
Jag förstår, ja. Alltså passagen är ju lika enkel som att hon bara galopperar eller något sånt där. Det är, jag är väldigt lyckligt lottad med det, för det gör att jag har väldigt enkelt för att lära andra hästar piaff och passage, och det är ingen issue för mig. Så kan det vara för vissa ryttare om man har haft problem med galoppombytena på sin häst, så sitter det som en liten hake. Mm. Men jag har nog aldrig suttit på någon som händer som bara gör det. Det bara, du behöver inte tänka, det är bara en egen gångart.
För det ser ut som smör när hästen ja. När Laponia går från halt till passage. Mm. Det är bara...
Det är så enkelt.
Ja, det är så här vi gör det.
Exakt.
Det är inte så här, åh hej. Alltså det är bara...
Ja, man behöver liksom...
Verkligen.
Man behöver bara tänka. Passage. Och så vad gör han det?
Men vad gjorde du innan Laponia? För du köpte henne som 2,5 år. Ja. Du har utbildat henne själv. Hur blev du så duktig så du kunde utbilda henne till?
Ja, alltså jag har ju aldrig tävlat så mycket i Grand Prix innan. Jag har haft många hästar, men för mig var det också det här... business då. Så att jag hade en häst som jag köpte som 3-åring och sålde till Los Angeles. Gick Grand Prix, men jag sålde den. Alltså det blir ju, det är ju en ekonomisk grej när folk kommer och erbjuder en mycket pengar och vi ville köpa en gård och har liksom inget sparat, så behövde jag sälja någon annan häst som jag red Falsterbo och sålde till Tyskland. Så jag har haft hästar innan, ja, men jag har aldrig lyckats behålla dem utan var tvungen att sälja dem innan jag kom. Ja, jag har aldrig köpt en gång nu har jag köpt en inriden häst. Annars har jag aldrig köpt en inriden häst. Så jag har köpt mycket 2,5 åringar, ridit in, utbildat. Och då har jag ju sålt dem många gånger. Alltså det är rätt många som har gått Grand Prix. De kanske inte har gjort 15 i varje, men gjort 6 i varje, gjort piaff och passage. Och sen har man sålt dem. Så jag har själv aldrig fått njuta av karamellen. Och hade jag vetat att det var så här magiskt, fantastiskt, underbart kul att få vara med i ett landslag och allt det här, så hade jag ju behållit de där hästarna innan. Men jag är också glad, för det gör ju att jag kan vara på den anläggningen som jag har idag. Jag äger det själv och
ekonomisk uppbackning.
Liksom. Precis, en trygghet också. Nu har jag en bas där jag kan ta emot elever och bostad för dem. Och galoppbana, uteridbana, ridhus, där är allt. Och det hade jag ju inte haft annars kanske. Så att, ja.
Vad duktig du är. Tar det tid att klappa själv på axeln ibland och känna så här, nej, fan, bra jag har gjort det här. Nej, vad fint jag har gjort för mig själv.
Nej, jag gör inte det.
Det borde du.
Alltså ni vet, jag satt i bilen. Vi jobbar ju som frisör 3 kvällar i veckan också. Så var det här med nyårslöft och sådär. Alla ska äta mer grönt och banta och allt det där. Men jag tänkte så här, mitt nyårslöfte skulle vara att lära mig att njuta lite mer. För att jag gör inte det. Jag har liksom hela tiden nya projekt och skulle aldrig klappa mig själv på axeln. För att nej, det är inte bra nog. Jag ska bara det och bara det och bara det. Men jag tror att faktiskt, som du säger, man borde göra det ibland.
Man kan ju fortfarande sätta upp nya mål och vilja vidare eller ha andra projekt. Men också att pausa, bara titta sig omkring eller bara, vet du det, ge sig själv den credden. Tror jag.
Ja. Ja,
jag tror det är rätt som ryttare, för det kommer ju nya tävlingar hela tiden. Mm. Alltså, även fast det går jättebra här nu i Göteborg, ja, så är det ändå en ny tävling om några veckor. Liksom.
Jo, men man har ett tunnelseende.
Ja, men exakt. Mm. Sen gick det här bra. Okej, men nu är det över. Alltså, ja. Nu är det dags att kliva in en ny tävling.
Som tur var, min mamma, hon samlar på alla tidningsurklipp. Så hon har en pärm hemma i föräldrahemmet då. Och det var väl något år sedan som jag tittade i den. Och då liksom fick man sån här flashback. Men gud, ja, just det. Och det var jättekul.
Att uppleva allting lite en gång till. Liksom.
Men får det också lite faktiskt svart på vitt på ögonen. Ja. Att det inte bara så här diffusa minnen, utan så det var det, det var det. Ja. Ja, just det. Alltså, det kan jag tänka mig måste vara fantastiskt.
Hur många hästar har du nu hemma på?
8 egna.
Mm. Och det är ju bara Laponia som du tävlar på just nu? Mm. Eller har du någon annan som är på väg?
Nej, men jag är ju inte sådär. Jag höll på att säga att jag inte är tävlingsmänniska, men det är jag verkligen. Men jag brukar inte ut och tävla de yngre hästarna så mycket, utan jag utbildar. Och sen kanske de får gå någon enstaka tävling. Laponia har ju inte gjort många starter i livet innan hon startade Grand Prix. Mm. Alltså 2 stycken lätt A och 3 stycken medels för B. Och idag är det lite annorlunda, man måste kvala och sådär. Och det är lite för att jag vill spara dem lite. Så där. Inte för att det sliter, men jag behöver inte åka runt och rida 15 lätt A och 22 medels för B. Men naturligtvis, jag ska komma ut och tävla. Men fokus har legat mycket på henne. Och sen har jag mycket elever och det blir mest helger.
Men om hon fyller 19 imorgon, hur länge kan man hålla den nivån?
Ja, det undrar jag också. Det är liksom så här, i 2 år, om jag ska vara helt ärlig, har jag funderat på hennes pension. Mitt hjärta säger ju liksom att hon blir äldre. Veterinärer och fysio. Hon är den friskaste hästen vi har i stallet. Hon är inte behandlad i en led på 3 år eller någonting och kollad och sådär. Och sen så svårt jag berättar för henne att nu ska du bara gå här, skrota i hagen och rida lite sådär. Det är precis som att hon vet det, för då taggar hon till ännu mer. Jag har bestämt mig för att jag kommer sluta på topp. Och jag har en liten sån tanke, men den är inte offentlig än. Så jag spar på det lite till. Jag vill liksom sluta där vi är nu egentligen. Och jag tror faktiskt att hennes fysik skulle kunna hålla ett tag till. Jag använde ju henne i aven innan, så att jag började rida när hon var 7. Som vi räknar tillbaka. Så man kan säga, jag red ju någon lätt A3 när hon var 7. Och det är ju vad 5-åringarna går. Så hon är kanske bara 17 egentligen. För hon börjar lite senare.
Exakt.
Sen har jag tur att hon är frisk häst.
Vi pratade lite grann, och vi pratade med hoppryttarna och lite där också om utvecklingen för sporten. Vad man tror att hoppningen är på väg och hästarna har utrustningen och ryttarna och sånt. Vad tror du om dressyrsidan? Om du tittar fram några år i tiden.
Jag hoppas att det bromsas lite, för det som jag tycker är lite skrämmande idag, som många delar med mig, det är att de här unga hästarna, det krävs väldigt mycket av dem. Då menar jag att de ska trava enormt med frambenen upp under hakan. Och de är så talangfulla idag, så att det är inget problem rent fysiskt att få dem att trava så. Men mentalt, alltså det som jag säger, vi är så duktiga veterinärer, så kroppen, fysiskt kan man alltid läka dem. Men det är lättare att bränna hjärnan än att bränna kroppen. Och börjar man lite krasst titta på de som vinner unghästchampionaten år efter år, de kommer aldrig till Grand Prix, för att hjärnan är förbrukad. Det blir för tufft för dem. Så de vill inte mer sen. Jag hoppas och tror
att man ska låta dem vara barn ett tag, eller?
Ja.
Jag har också tänkt på det lite genom hoppningen. Att jag tycker att lite tidigare där 5-åringarna ska hoppa 1,20. Ja. Det är rätt högt, tycker jag. Nu hoppar jag inte högt själv, så det är klart att jag tycker det är högt. Men man skulle vilja putta fram det ett år, minst.
Ja.
Alltså så här att...
Och det är en sak, det står ett hinder också på 1,20. Men sen kommer nästa och nästa. Alltså det är ju en bana. Och det ska läggas in x antal galoppsprång och sådär. Det blir ju en svårighetsgrad. Ja. Och det är lite mot klockan. Det ska ändå, du får inte ta din tid. Du kan inte lägga en volt, för du kom lite fel. Eller det kändes lite i obalans i galoppen. Och sen helt plötsligt säger de, jag vill inte mer. Och då står man där med massor med talang. Men du kan aldrig tvinga.
Men du menar att då är det samma med dressyrhästen, att man pushar dem för hårt för tidigt, att det är det som är problemet.
Ja,
så du skulle vilja att man bromsar sakta ner lite och låter dem utvecklas lite långsammare.
Det låter hemskt lite när jag säger så här, att de hästar jag vill behålla själv, de tar jag inte ut och tävlar och rider inga championat på. Men de hästar som kanske är till kund, som ska säljas, de måste visas på championat, för det är där kunderna kommer och ser dem. Och det kan jag göra ont i hjärtat, för man känner att den här hästen är egentligen inte mentalt färdig. Den har jättemycket talang, ägaren vill sälja, jalla jalla, vi måste ha ut den, och sen får vi trycka på lite extra, upp med frambenen lite till, och så wow, säger publiken, och så känner jag att den är lite blyg och den är inte färdig för det här, men den är snäll, den ställer upp, men vad gör den om 3 år? Vill den fortfarande?
Ja,
det är min uppfattning. Ja. Vi ska vara rädda om djuren. Det är väl också lite så, jag tycker man ska ge varje häst den tiden den behöver för utvecklas.
Vissa hästar är ju modigare än andra. Och liksom, vissa är ju, ser ju ganska klara ut när de är 4. Mm. Medan andra snubblar in på banan när de är 4.
Ja. Jag tror oavsett gren, hoppning, fälttävlan, dressyr, alltså vi avlar ju fantastiska fina hästar idag. Alltså jag gillar att sitta och se på hoppningen, och alltså det är som de är förprogrammerade, de bara suger mot hinderna, och de hinner knappt se hinderna, bara hoppa. Alltså, men man vill ju ha det suget kvar hela vägen.
Mm. Vad tror du om Grand Prix då?
Ja.
Det känns ju också som att så här, hoppningar känns som att okej, nu är det så högt det går, det är så snabbt det går, det är så liksom tajt det går.
Ja.
Och dressyren känns ju också så här, jag får ju rys och tårar i ögonen.
Ja.
Men det känns som att det också är så maxat. Liksom.
Ja, jag tror också det. Det enda jag tror med dressyren för att den ska bli för tråkig, det är att de måste korta ner programmen. Det är ju lite så nu, de har provat i London på världscupen där att göra en förkortad Grand Prix. Folk orkar liksom inte titta i 5,5 minut, men det är också hur ska man hinna med allting innan liksom. De pratar om att plocka bort halten eller göra skritten lite kortare, men vi ska ändå avla en häst med 3 gånger 18, inte bara med 2. Man kan ju hoppa över skritten, för då hade jag vunnit allt med Laponia, jag får skritta så dåligt speciellt på tävling. Ja, jag vet inte riktigt, det är svårt, men ja, det går väl att korta ner det lite grann. Så i OS är det bara 3 hästar nu i dressyr som får vara med i laget.
Det
innan.
Det är ju hoppning också nu.
Mm. Och det är väl bra.
Men för man spelar ju lite hoppningen, det gör man ju inte på dressyren än väl.
Nej.
Tror du att det kan finnas någon sån
Men går går att spela på domarsporter?
Bedömningssporter.
Ja, bedömningssporter heter det. Förlåt.
Nej.
Alltså då blir det ju du blir bråk direkt, känner du.
Ja, man kan ju alltid stoppa till en flaska champagne till domaren.
Missgåendefesten är i full gång.
Ja.
Jag tänker om det finns någon annan typ av utveckling. För jag tänker att det kanske måste hända något sånt med dressyren också som gör att det blir lite intressant för publiken. För det har funnits som att man kan bedöma själv.
Precis.
Och det faktiskt tyckte jag var kul. Mm. Och liksom,
och det är ganska, de är duktiga publiken tycker jag. Faktiskt jätteduktiga.
Jag är aldrig så bra ryttare som när jag sitter på ryttan.
Nej, jag vet.
Alltså, du ska ha hört mig igår. Herregud vad bra jag var.
Alla rider är bäst.
Ja. För läktaren. 50, inga problem. Kom rätt på alla hinder hela tiden.
Det är också härligt. Det är därför det är så kul att sitta på läktaren och titta. För det är, man får en så härlig känsla.
Ja, faktiskt.
Ja, det är underbart.
Ska vi prata lite grann om avel? För det här, vi pratade om det tidigare också i och för sig. Ja. Jag tänker på, för du har ju din häst som har fått föl.
Mm.
Och så har den fått föl.
Mm.
Och så vidare. Och Rebecca har en häst som är
tre
nu.
Ja, hon fyller 3 år. Och henne har jag tänkt att jag ska betäcka nu till våren. Dels för att jag tycker att det här lite ger dem lite extra tid. Ja, ston får ju då gå som 4-åring.
Helt rätt.
Och det tycker jag, om hon ens går så, det vet man ju inte.
Nej.
Men då har jag tänkt att jag ska betäcka henne.
Men hon är hopphäst.
Men hon är hopphäst.
Men du gillar också rida dressyr. Men ska du betäcka för att du vill ha en häst själv?
Ja.
Ja.
Mm. Det här blir mitt första då egna föl. Och då tänker jag så här, för många som, när man tittar på avelsforum och sånt, när de pratar om avel, de ska ju avla en topphäst. Men jag känner ju inte att jag behöver inte ha en topphäst, utan jag vill gärna ha en häst. Dels så funderar jag på om jag ska visa henne som 3-åring för att få en bedömd och se lite hur det ser ut och vad man kanske ska komplettera med för hingst. Det var Sigrid Bergåkras tips att det skulle visa henne först. Hur tänker du och hur gör du när du väljer hingst?
Ja, det beror på vad det är för stor och sådär. Men jag vill ju helst tillverka en tortillas eller något sånt där. Men det är inte så enkelt. Men jag, vad jag tycker du ska göra, det är inte fel att visa henne. Och sen tänker jag, om man har en hopphäst, en hoppstammad häst, så kanske man... Ja, man ser om hon har väldigt svag trav, som vissa hopphästar har, så kanske man vill ändå ha lite bättre gång. Och det finns ju många hoppstammade godkända hingstar som travar lite bättre, alltså sådär, för att försöka lyfta fram, förbättra hennes svaga sidor. Jag hade kanske inte tagit någon dressyrhingst på ett hoppstå. Men sen det är klart. Nej, det kanske, jag vet inte. Men kanske ändå hålla lite röd tråd, ja, eller något som ändå kan hoppa lite. Precis. För lite grann kanske du ska fråga dig själv, vill jag ha en häst som jag bara ska rida runt i skogen med? Nej, jag tror inte du vill. Men sen, jo, det som jag tycker du först och främst ska titta på, som jag tycker det är allra viktigaste med ridning, är ridbarhet. Ja. Att du tar en häst.
Alla hingstar säger ju dem att den har jättehög ridbarhet.
Ja, men det... Det kan de ju säga. Ja, det vill de ju säga.
Ja, exakt. Men
sen om du kan prata med någon som du känner förtroende för, som kan liksom lite, och som kan säga att det finns ju alltid rykte med visst blod. Vissa hingstar har kanske en tendens att bli lite vassare eller lite för svåra.
Ja, exakt.
Och kanske inte ta för ung hingst. Man har ju lätt tendens att ta de där flashiga 3-4, kanske inte 3, men 4-åringarna. Mm. Ta någon hingst som har lämnat lite avkommor, som man vet hur avkommorna blir.
Ja.
Hoppsporten är mycket bättre på det än dressyrsporten, för de tar gärna, vad även jag har gjort ibland, de här som är yngre.
Och,
med frambenen upp över hakan, ja. Och vi vet inte vad det blir av ridbarheten sen.
Nej, men det är bra tips.
Jag tycker en lite äldre hingst ändå, som ja, har lämnat lite.
Precis. Mm. För du säger ju att du har mycket elever som du undervisar på helger, när du kanske inte tävlar själv, så du gör mycket också. Du liksom... Har du nya elever eller har du samma elever, eller hur?
Det är rätt mycket återkommande. Men alltså det jag har för uppfattning där med elever, det är att jag hjälper alla som vill ha hjälp, oavsett, för jag har en del förfrågningar eller haft någon gång. Får jag lov att träna eller du tar bara elever som tävlar? Så säger jag, nej, men det är klart att du får träna även om du inte tävlar. Så länge du vill lära dig, så är det viktigaste för mig. Så att det är mest återkommande.
Ja, för jag har fått en uppfattning av att du är uppskattad som tränare och bra, och att man får rida ordentligt när man tränar, vilket jag tycker är härligt. Alltså, när jag betalar någon för att träna, då vill jag också få någonting ut av det passet.
Ja.
Klappa mig själv på axeln och säga att jag är duktig. Det gör jag varje dag när jag rider tjusigt i hörnpasseringen vid spegeln. Liksom.
Jag brukar alltid säga att det är inte uppvisning utan träning. Men sen är jag också väldigt noga med att när vi rider, då rider vi. Då är det intensivt och det är korrekt och det är effektivt. Och sen är det paus. Så många små mikropauser.
Mm.
Istället för att, det tycker jag ofta man ser, att man rider för länge på hästarna och de blir trötta. Och om det är en grej som inte funkar, att man gör om och gör om och gör om och gör om. Det blir inte bättre. Släpp det lite, gör något annat och gå tillbaka till det sen.
Mm.
Om det är galoppenbytena, för då kan du sitta med dem i 45 minuter och det blir inte bättre. Men ta lite trav mellan och sen gå tillbaka till bytena igen.
Nej.
Och sen framförallt få hästen att landa lite, för det är också att den blir lite varm i huvudet och stressad. Så att den taggar ner, för att en spänd och stressad häst går inte att jobba med.
Nej. Vad är det första du tittar på när du ser ett nytt liksom, ekipage som ska träna för dig? Vad är det liksom?
Jag tror alla tycker det är lite läskigt. För att säga så här, man kan bara trava runt på volten där, säger jag, 20 meter.
Det känns ju uppvisning,
då ja,
måste man göra
precis. Ja, och de är så nervösa, stackars, så du har ju gjort det. Men jag vill ju bara bilda mig en uppfattning, alltså var grunden. Och då tittar man ju på ryttarens position och händer och ja, hela positionen, hästen, kontakten med bettet och också vilket tempo de väljer och känslan. Och sen kan man börja liksom rätta till lite saker. Det som är väldigt vanligt är att många drar in och tyglans förböjer sina hästar. Man säger bara basic så.
Det känner, vi har precis köpt en ny häst, ett 7-årigt stå efter hiphop. Hon har varit inriden som 5-åring, så hon har haft toppen tycker jag. Men henne märker man att hon som har ridit henne, att hon går lite... Alltså, rider jag och håller lite in i tygen så att hon går lite inåt böjställd, då går hon jättefint.
Mm.
Men nu har jag tränat på att liksom, lätta på in i tygen och hålla ytter och försöka vända henne liksom, så, för att vända
med vinklarna
i hopparna. Men då liksom rasar hon typ. Alltså, hon snubblar så mycket och tycker att jag är så konstig. Men det är så här fascinerande ändå hur hästarna vänjer sig vid oss ryttare också.
Ja.
Det känns som man skulle kunna lära dem hur som helst. De skulle kunna gå så här utåtställda också.
Men märker de skillnad på henne på den korta tiden du rider på henne nu?
Ja, gud ja. Gud ja. Men de lär sig också så otroligt, otroligt snabbt. Men för att komma tillbaka till det här med tempo. Det känns som att det är två olika läger. Vissa är ju att man ska rida på fort. Och vissa är att man ska rida så långsamt. Hur ska man rida?
Jag brukar säga att ridningen är nästan som en 21-växlad mountainbike. Att man kan använda, du vet när man cyklar mountainbike, det är sådär små nyanser mellan olika växlar. Att det inte är en treväxlad domcykel med skritt, trav och galopp, 1, 2, 3. Utan att du kan leka med olika nyanser av tempon, att du aldrig sitter i samma tempo. Och det, så det finns ju ingenting som säger att du ska rida i det tempot x antal meter per minut. Utan det är känslan där att gas och broms funkar med hästen. Och det viktiga är att du inte sitter i samma tempo ett helt varv, utan att du leker med små, det här växla. Ja. Och jag skulle så gärna velat göra en klinik med rektanglar och fyrkanter. Eller vad säger jag, rektanglar och kvadrater. Och sen också den här känslan med mountainbike, alltså man skulle vilja, för att det är precis många behöver, och en automatväxlad bil, det är många som har det idag, ni vet det här dragläget som är i automaten, och det är också många som behöver känna det här att hästen jobbar från bakhov. Energin går genom kroppen via dina knä fram till handen. Och när hästen startar bakifrån, bara en vanlig igångsättning från skritt till trav. Och inte startar med frambenen utan startar med bakbenen. För det är där motorn sitter. Mm. Så bara hitta den här grunden och få hästen att jobba rätt. Och man har elever som börjar gråta när de känner att det är så här det ska vara. Och sen kan du då leka med olika tempon då. Och att du kan liksom in i skänkelvikning rida ett visst tempo och sen lugna lite, men att du har energin kvar, alltså kontakten från bakbenen fram till handen. Jag tror många tränare, nej jag ska inte säga många tränare, nu halshuggar de mig. Nej men det är det här, hästen är inte framför hjälparna, rid fortare, rid fortare. Jag ser det för långa tyglar och lite glappigt och så bakbenen i Haparanda.
Gud,
jag känner
mig själv.
Ja, och så... Det gör väl inte.
Nej. Nej. Nej, men alltså så att då får man liksom hallå tillbaka, måste hämta bakbenen, sen kan du rida fram.
Ja. Men vad är det för tips då? För jag kan säga så här, våran Neo, våran äldre hopphäst, han är stor, har världens längsta bakben, jättekorta framben. Så för honom är det ju jättejobbigt att komma ner på bakdelen och börja bak. Det blir ju lätt att han börjar fram, exteriört. Vad har du för tips för att man ska liksom börja träna på att han ska starta bakifrån och inte...
Alltså mycket övergångar. Ja. Trav, skritt, skritt, trav. Det kan ju låta urtråkigt.
Nej, jag älskar övergångar.
Ja, men alltså så man hittar korrekt. Men sen även cavaletti. Alltså du kan trava över några bommar, göra övergång till skritt, igångsättning till trav och sen bommar igen. Mm. För han måste ändå vinkla lite grann i sitt bäcken, i sina hasor när han travar på ett visst sätt. Och sen har du nytta av bommarna när du går tillbaka till skritten, sätter igång till trav och sen måste han bomma igen. Alltså kanske bara vara tre, de kan ligga på marken. Det behöver inte vara cavaletti egentligen, utan vanliga, du vet, hoppbommar. Så växla lite där.
Mm. Det är ett bra tips. Bra tips. Jag sugen på
det. Och det är bra för ryttaren också. Vad har du bommar, då blir de inte så fördröjda i sina hjälper. För annars är det lätt att bli det. Ja. Och så känner de, så rattar de lite och så blir det segt. Utan nu har du punkten då du får komma... precis. För sen kommer det nya bommar. Då ska vara igång i trav igen. Ja. Och då får du komprimera hästen. Då går han från rektangeln in i fyrkanten. Ja. Alltså in i kvadraten. Ja. Så det är lite det där som jag skulle vilja ta och visa.
Jag tycker det är så jäkla svårt att känna av det som ni pratade om med fart. Alltså tempo. Jag tycker det känns som att man skenar omkring i trav. Och sen som man då får se det på film sen. Så det, som att det går ju snigelfart.
Ja. Men film är lite lurigt ändå. Ja. Alltså att se liksom. Det kan...
Det är också en film där min dotter, en dotter som är 10 som rider, när jag har filmat när hon rider. Hon säger, jag är rädd så fort.
Ja.
Så tittar hon och säger, det gick mycket fortare än det där. För jag tycker att det känns som att man nästan så här slängt travar omkring som en galen. Men det gör man ju väldigt sällan.
Nej, men precis. Och sen ser du ju alltid långsammare ut på filmen.
Det gör det.
Så det är mycket power i den häst. Alltså känslan är ju oftast annorlunda mot hur det ser ut.
Men det viktiga är att inte rida iväg framdelen. Att man tänker på det när man sitter och rider. För många de rider tempo så blir hästen lite låg i framdelen och så springer den lite så här på fart. Utan att du tänker lite grann att du ska få bringa bogpartiet bröstkorgen till dig så att den liksom lyfter upp sin bröstkorg lite och jobbar bak.
Och hur får man till det? För det är en springande punkt där, känner jag.
Ja, naven mot ryggraden, att du håller din balans oavsett hur du ser ut rent fysiskt, att man tänker lite att man suger naven mot ryggraden, då har du din bollstabilitet. Så jag brukar säga till alla mina elever, jag ska kunna när du rider bara klippa av tyglarna, och du ska inte falla över korset baklänges ner i sanden, håller dig i tyglarna, för låter man hästarna hänga i bettet, ja då drar de ibland lite neråt, viker de in lite nosen, och så sitter ryttaren där och rider för mycket med armarna och tappar sin sits och blir lite lätt i rumpan. Så många gånger känner liksom att man trycker ut svanken, trycker lite bakfickan på ridbyxorna mot bakvalvet på sadeln. Så man blir effektiv i sitsen, och då har du också, då kan man säga att då lossnar benen från höfterna så att du kan börja rida med benen och vara oberoende för handen att använda din position. Och det gör det också att du hamnar i en position så du inte trycker ner manken på hästen, och helt plötsligt kan hela bågpartiet och bröstkorgen på hästen komma upp mot din hand, för att du sitter rätt, kan använda dina ben som säger varsågod och gå, och du är lite, du ska ha kontakt i handen, absolut ska ha kontakt, men inte att det blir att hästen får dra ner, för då kan du komma med skänken lite grann så fort den försöker dra ner.
Allt det där känner jag igen mig. Ja, mycket armar.
Lite lätt att se sitsen. Man är så sugen på att visualisera lite hur det är.
Men just ibland bara se bilder liksom framför sig också. För det, man ser mycket bilder, det är jättebra. Men också sitta där. Jag kan sitta på en elev och så tar man liksom, börja liksom, ja, kanske med naven mot ryggraden. Och sen, många sitter så här med sina händer som håller ett cykelstyr eller åker vattenskidor och håller i den här, det här handtaget man har. Mm. Och armbågarna ut. Men vad händer om man vrider upp tummen, då åker armbågarna in. Och då får du också bollstabilitet.
Jag kan också få ut armbågarna även om tummen är upp, tyvärr.
Och då är du väldigt smidig. Också det här om du med innerhanden, att de ibland trycker lite innerhanden lite ut mot ytterhanden. Istället för att vrida tummen lite grann inåt så att du får liksom flödet från inner bak till inner bättring. Så att man inte liksom gör så här, ska svänga höger och trycker ut armbågen och trycker tummen till vänster, utan tvärtom. Du leder där i din handled, du som är rörlig liksom det där. Och då får du också, för många böjer halsen med hästen rak i nacken. Halsen kan vara ganska rak, men det är där uppe precis vid nackstycket som man ska kunna ställa. Ja, och det är handleden som gör det jobbet.
Ja.
Inte hela din arm, utan det är med din lilla handled där som du säger till hästen, vinklar lite längst fram.
Oftast är det också jättelätt åt vänster, åt höger, och med då i hela halsen till höger. Mm. Och så kroppen är helt spikrak.
Men de är som vi, höger och vänsterhänt här. Mm. Ska vi skriva en text med höger så går det kanske snabbt, om man är högerhänt. Ska man skriva samma text med vänster? Det går, det tar ju tid.
Ja. Och då läser så.
Nej, som tur var.
Det är samma som med hästarna, att stället vänster går snabbt och stället höger.
Det, ja, och det är det som jag jobbar med, eller som vi jobbar med, som Kyra ville testa den där gången med Laponia. Mm. Har du jobbat henne liksidig? Och det är ju livslångt. Jobb, alltså, liksom. Ja, för de faller ju, de är ju som de är.
Ja.
Du vill ju ha samma känsla i båda tyglarna.
Gud, så vad att, intressant. Jag är så sugen på att rida.
Mm.
Okej, om du rider i ridhuset, vilken är din bästa del i ridhuset? Typ ett hörn eller medellinjen?
Nej,
eller?
Men jag rider ju aldrig på spåret.
Nej.
Därför att alla hästar, de följer i väggarna. Det finns ju inget enklare än att rida på spåret. Följer bara väggen. Du behöver inte styra. Kan du sitta och tänka på vad du ska göra sen eller något annat. Utan jag rider alltid innanför spåret. För då får du också känslan av det här med hästen som trycker. Det blir som magnetism mot väggen, mot sargen. Utan att du liksom där får lite mer yttersida med. Jag känner att du kan flytta hela hästen lite innanför. Och att den inte hänger någonstans och får koll på att du har den liksidig. För du får inte den känslan när du rider på spåret.
Så aldrig rida på spåret. Har någon annan favoritövning?
Ja, mycket, men alltså lite snabbt, så att du kommer i galopp. Och
vilket varv går jag? Jag måste bara tänka, går jag höger?
Och det värsta är att jag kan inte bokstäverna heller. Så det är de jag funderar på hur det ser ut nu. Nej, jag vet. Nej, jag vet.
Jag kan bara F, A, K, E.
Ja, men om jag lånar din telefon så känner jag nog att M finns där.
Ja.
Okej, jag kommer i höger galopp och så vid M så flyttar jag hästen i galopp parallell med långsidan skänkelvikning till trekvartslinjen förbi medellinjen.
Alltså diagonalen,
ja, mot det som finns där som kan vara koja. Och sen så går jag över i förvänd galopp och sen så kan jag gå snett igenom tillbaka och då kan jag rida lite mellangalopp till H kanske. Det är en väldigt bra övning för du kan flytta den undan och sen så gå över i förvänd. Du kan lägga in byte, du kan lägga in enkelt byte, du kan rida som man säger mellangalopp, ökad galopp tillbaka, du kan göra en pirouette eller vad som helst. För det är någonstans det här att känna att hästen att du får med dig den.
Så du rider höger galopp och sen så rider vänster igenom egentligen fast du flyttar för vänster.
Ja, bänken. Precis. Om det här mitt finger är hästen så flyttar jag den så här. Precis.
Och motställd skänkelviktning för vänster skänkel här förstås.
Ja, precis. Jag flyttar den. Den är helt rak i kroppen men precis undan vänster. Hade jag ställt till höger hade det blivit en höger sluta om man säger. För det är lite att få den inte hänga på vänster ben och få den över lite till höger. Dels när du ska byta galopp.
Och lite stretching.
Och lite stretching. Och det är också väldigt bra att kontraställa i förvända galoppen. Och det handlar inte om att böja hela halsen utan ställa i nacken. För många gånger hänger hästarna och lutar på yttersidan så att du får liksom över vikten lite på innersidan om du sen ska till exempel byta galopp. Göra enkla byten och allt vad det nu är.
Om jag har en häst som gärna rusar efter byte, har du något tips på hur jag ska...
Det är också lite, jag tycker det finns många olika sätt att låta dem byta. Men på stora mittvolten i förvänd galopp, då har du ingen punkt där du, vad ska man säga, tvingas eller frestas till att börja byta. För då är man på en diagonal så både du och hästen vet ju närmare vägen du kommer, nu kommer byta snart och den laddar och du känner att du måste komma klart. Och sen också byta och sen får du kanske använda dig av väggen om den sticker iväg, om den byter rent och sen sticker iväg får du liksom rida lite kanske in mot väggen och säga hallå stopp. Lägga bytet lite mot väggen för det är ju alltid...
Mot väggen, så man får hjälpa att bromsa med den.
Precis, att du kan komma liksom i förvänd galopp.
I slutet av en kvarts volt.
Liksom. Ja. Och du kommer, säg, du kommer förvänd galopp så här, så istället för att göra det på böjt spår, då vänder du lite rakt över ridbanan och byter och springer den iväg, då får du väl stanna lite grann. Mm. Men någonstans är det också det är ju att de är spända, att du också kan samla galoppen innan bytet utan att byta till verklig piruettgalopp, rida fram, samla till piruettgalopp, så att den blir lugn och trygg i samlingen innan.
För den hästen jag tänker på, den är ju väldigt liksom, den rör sig mycket och är tre och väldigt lätt att reglera och med den blir så taggad. Den liksom den blir så glad. Jag upplever inte att den egentligen tycker att det är jobbigt eller?
Nej.
Och är absolut inte dum utan den är bara så exalterad och tycker att det är så kul. Och då vill man ju inte heller börja liksom bromsa och bråka med den.
Nej. Och det kan ändå vara bra kanske med vägen där för att det blir väldigt naturligt. Det blir inte att din hand är bromsande och att den känner det som en bestraffning. För annars kan det bli att den byter, rusar iväg och du tar tag i den och då känner den att den blev bestraffad för att den skulle för att den bytte. Mm. Och sen vill du göra det igen och då blir det ju lite så att nu kommer hon att dra i tyglarna när jag har bytt.
Det blir förvirrat för dem.
Ja, alltså de förstår ju inte. Det blir lite fel.
Den har jag hoppat lite också. Mm. Och den blir ju samma sak i vid hinder. Att den blir så glad och så rusar den efter. Mm. Mer för att den är så exalterad. Ja. Inte för att den är rusig.
Och sen tillbaka till ruta ett, övergångar.
Ja.
Mm. Få henne eller honom att vänta på dig.
De övergångarna,
jag vet.
De förföljer en hela livet, jag lovar. Vi kommer aldrig bli av med dem, oavsett Grand Prix. Eller...
Det ska bli så jävla bra på dem.
Ja, precis.
Hur känns det för du ska tävla i ikväll?
Jo, men det känns som vanligt. Alltså, jag ibland blir lite rädd för mig själv att jag är så avslappnad. Men det känns som jag har gjort det här förut. Och jag är ingen nervös person, men jag blir så här... Så nu, jag vet inte vad klockan är, men i alla fall nu är jag liksom social och sådär, men ju närmare det kommer min start, och jag har alltid ett papper, jag skriver upp plockslag när jag ska sätta upp håret och fläta, så räknar ner till när jag ska kliva upp på starttid och så, då är det som att jag får liksom en glaskupa runt mig, så det blir liksom mer och mer tjockt glas, och sista stunden där innan, då ser jag, det kommer ju människor runt omkring, men jag är så i min bubbla så att jag kanske missar att hälsa på någon, och jag hoppas att jag inte upplevs otrevlig, men då går man liksom in i det här tävlingsmodet.
Har du något så här speciellt som du gör inför varje tävling? Så klappar du själv på låren?
Nej, men jag är ju kontrollmänniska då, så jag har liksom mitt papper, jag skriver upp alla hålltider och så går jag bara efter det.
Hur länge rider man fram en dressyrhäst innan du startar?
Det är väldigt olika. Det beror på om man har ridit på morgonen innan. Och
nu ska du tävla ikväll.
Ja, och hon... Jag, egentligen ska jag säga att jag rider inte fram så länge. Jag checkar av lite. Vi har ju byten på böjda spår och jag kommer göra någon ökad galopp med piruett efter. Piaffen och passagen som vi pratade om i början här, det är så enkelt för henne. Och jag har någon passagesluta och den har jag ridit en gång sen augusti, så att den får jag kanske rida en gång till då innan jag ska tävla. Bara på träning. Så att,
det kan vara bra.
Ja. Men som sagt,
du måste.
Nästan lättare att göra den och galoppera rakt fram. Så jag är väldigt lyckligt lottad.
Gud, vad härligt ändå är att det är så enkelt. Ja. För att jag tycker det är härligt när det är Det är så svårt ändå ja. Att rida ja. Och hålla på med hästar. Ja. Så man vill ju göra det så enkelt ja. Det går. Liksom.
Och sen är det ju med dressyr. Hoppning har ju sitt och de får inte riva. Men det är ändå 5,5 minuter inne som... Vad är det? 10 ögon granskar varje steg hästarna tar.
Ja, och det är så att, känns så mycket svårare än hoppning.
Ja, alltså om någon råkar sätta en fot fel så ja. Blir man halshuggen vid vristarna direkt. Ja. Eller som jag i Grand Prix igår gjorde 17 i varje istället för 15. Och då trodde jag att man kunde få extra poäng, men får man inte. Tvärtom.
Det var fina 17.
Ja, var jättefina. Så jag får ta lite mattelektioner, känner jag. Ja. Dålig.
Jag hellre gör det några för många än några för få.
Ja, jag tyckte det i alla fall.
Det var roligt att få träffa dig och spännande att se framåt.
Mm.
Och så får vi gratta din häst på födelsedagen i förskott.
Tack. Jag ska hälsa henne.
Tack.
Mm. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.